Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Då så, hallå, ska jag säga. Ni ska vara fantastiskt varmt välkomna. Det är ett nytt avsnitt av NHL-podden som är här. Det första för år 2015. Och Bjurman sitter på ett blåsigt Manhattan. Du är varmt välkommen, men du får berätta vad som händer.
Ja, tack. Jag måste bara först fråga, satt du på inspelningsknappen? Det lät inte som du gjorde det.
Nej, jag kom igång väldigt snabbt där och hojta. Men det gjorde jag faktiskt. Jag har lärt mig det nu. Jag är helt fläckfri där.
Ja, ja, vad fint. Jo, det kan vara lite störningar i ljudet här från New York. För jag sitter då på 48:e våningen som vanligt i mitt hus här. Och det blåser väldigt mycket idag och det lär höras i mikrofonen. Jag är visserligen inomhus, men amerikansk byggnorm är som den är. Så det hörs i fönstren och så. Men bortsett från det så är allt som vanligt och bra och så.
Det gungar inte lite sådär
Nej, det suspekt. Var under... Nej, då skulle det till kraftigare vindar. Det var under Sandy det.
Ja, just det.
Orkanen, då var det sjösjuk uppe här i vardagsrummet.
Det var så.
Det är faktiskt sant. Jag satt och skrev och rapporterade live om ja, stormen och i så här, vad heter det, en chatt hade vi.
Ja.
Och plötsligt, jag var så inne i det, så, efter ett tag märkte jag plötsligt, fan vad illa jag mår. Jag förstod inte riktigt varför. Men så reste jag mig och förstod varför, för då gick knappt att stå här.
Nej.
För att hela huset svajade så mycket, så att, ja, så vart det.
Ja, hörs.
Så illa är det inte idag.
Nej, det låter ju trevligt, det är bra i alla fall. Mm. Ja, men du, hur firar du in det nya året? Det gjorde du ju såklart borta i Washington.
Precis.
Nationals Park.
Ja, för själva nyårsafton blir som vanligt alldeles stillsamt då, eftersom jag i allmänhet ska upp på morgonen och gå på Winter Classic. Så jag gjorde ingenting på själva nyårsafton, så tittade på TV. Mm. Men sen så var det då Winter Classic-match mellan Washington Capitals och Chicago Blackhawks på Nationals Park. Ja, det var väl ungefär som vanligt det. Det var, för att vara en sån match så var det nog väldigt bra. Det kanske är den bästa Winter Classic-match som spelats. Men för min del säger inte det så mycket. Jag tycker att det är och förblir spektakel. Rolig folkfest kanske, men som hockey evenemang betraktat tycker inte jag det är särskilt mycket att stå efter.
Nej, precis. Det blir ju en stor hype kring det här, särskilt med tv-serien som pågår en månad innan i princip.
Ja.
Men själva matchen i sig är ju inte så mycket att hänga i julgranen oftast. Men även om du, som du säger, just det här året så var det väl en helt okej match. Det var ju fantastiska förutsättningar. Det var ju inte som det var förra året när det var i Detroit där.
Nej, det var lagom temperatur, det var vackert väder och det var en hanterbar arena och så. Men fortfarande så blir det så att solen lyser så mycket så att de blir brändade. Och elementen kommer ju ändå in i och får betydelse. Och det gör att slump och sånt här blir ändå... stor betydelse. Man såg det i några situationer liksom. Brent Seabrook tappar pucken på blålinjen på ett sätt han aldrig skulle göra hemma i United Center.
Nej. Elsner, han rockar ju några solglasögon.
Det var väl det som var roligast. På hockey med solbrillor. Jag tycker att det ska vara mer rock'n'roll.
Ja, jag måste bara fråga en sak som jag har tänkt på också. Alltså, normalt sett så tycker jag att det är, jag är mer för att de lirar på amerikanska fotbollsarenor när de kör under Winter Classic. Men nu har det varit baseball ett antal gånger. Jag vet inte, du som har erfarenhet på plats, vad är bäst egentligen? Är jag ute och cyklar eller?
Ja, det var ju baseball i år, men det var ju fotboll förra året i Big House i Michigan.
Exakt.
Ja, från mitt perspektiv när jag är på plats så är det ingen större skillnad. Alltså man ser dåligt hur det än är.
Ja, kanske så.
Man sitter för långt ifrån. Och alltså, som i år då satt vi kanske på bästa platsen hela arenan på pressläktaren. Inomhus, i höjd med rödlinjen väldigt högt upp i fågelperspektiv. Och ändå så känns det som man behöver kika. Liksom. Sitter man för långt ner som jag gjorde en gång i Chicago, då ser man ingenting. Man ser bara... Huvuden som rör sig ovanför sargkanter är fullständigt värdelös.
Jag har ju tänkt på det. Alltså, de som sitter långt ner, de ser ju absolut ingenting. Så måste det är bara själva upplevelsen att vara där som är grejen.
Ja, men det är, folk tycker, verkar tycka det är kul, och det är med folkfester. Och samtidigt läser vi nu att tv-siffrorna var den sämsta för en Winter Classic någonsin i år. Det är ett slag för NHL. Det här är ju deras flaggskepp under grundserien.
Ja, exakt. Och så tv-serien som rullar, det blir liksom en hype kring
den. Ja, men så... Så hade de ju också lagt tv-serien på den värdelösa kanalen Epix i år, en betalkanal istället för på HBO. Det kanske var ett kraftigt misstag.
Ja, det var det väl. Vad tycker du annars om Epics produktion då? Vi har ju varit inne på det lite senaste avsnittet, men jag har ju varit ganska nöjd med
vad jag tycker att det togs. Jag tycker fortfarande inte alls det är lika bra som när Liev Schreiber var speaker. Och HBO är bättre på den där sortens produktion. Jag tycker de kom närmare och lyckades skapa mer poetisk suggestion i sin produkt.
Ja, det kan jag hålla med om. Ja.
Men det var tog sen när man kom, men fick ändå komma rätt nära. Och vad jag tycker, vet du, jag tycker är väldigt intressant är ju när man hör coacherna. Alltså en sån som Barry Trotz i pauserna på träningar. Så, det måste ju vara att han bara spelar. Han kan inte bara stå och prata sådana här klyschor egentligen.
Nej.
Vem fan som helst skulle kunna gå in och säga precis samma sak.
Ja,
jobba hårt.
Kasta puckar på mål. Och.
Ja, vad fan. Det låter ju som vem som helst som pratar. Det måste ju vara mer raffinerat och avancerat när inte kamerorna är med. Eller hur?
Ja, så måste det vara. Så måste det vara. Jag kommer ihåg när Nashville körde en serie med honom på egen producerad i princip på sin hemsida för ett eller två eller tre år sedan kanske. Ja. När han satt och rattade där i och de var inne i hans rum när han satt och hade konferens med de andra coacherna och de diskuterade taktik och sådär. Då fick man verkligen se ingående hur han jobbar, hur de analyserar de här små klippen och hur de sen förberedde för att visa för spelarna och sådär. Det var betydligt mer ingående och avancerat än vad man får uppleva i Winter Classic-serien. Men det mesta, det är ju som du säger, det är ju, de går in, visst det är lite känslor och sådär, men det är ju bara klyschor. Liksom.
Ja, fucking work hard, fucking get on the net. Ja, det är jävligt.
Go fuck, som jag skulle säga.
Ja.
Nej. Oh,
fucking trolls.
Ja. Å andra sidan tycker jag dock att Washington, att de kändes lite mer peppade för hela grejen. Att dels bli filmade i Winter Classic-grejen och sen så själva matchen. Alltså, överlag, jag tyckte till exempel sånt som när de filmade Corey Crawford, liksom, han var ju såhär, bara, what the fuck are you wanna ask me? Liksom. Astrött och liksom bara, men skit.
Ja, han verkar vara en sur typ överhuvudtaget, så det var inte så oväntat.
Nej. Och Patrick Kane tycker också lite så här. Yes, it's nice to be in the Winter Classic and I think we have a good chance of winning, but you know, så liksom, medan i Devil eller i Capitals, det var ändå lite så här. Det var ändå lite hög stämning tyckte jag när man fick följa med dem i olika porträtt och så där, och när de efter matcherna, när de har vunnit, spelar för sig ingen roll om det är en kamera eller inte där, men när de hej varenda gång det händer någonting.
Utom Chimera som var sur.
Ja, just det, han var väldigt sur. Han ville inte bli filmad överhuvudtaget.
Men Quenneville verkar inte ha något emot att ha kameran med sig.
Nej, han fick man en väldigt trevlig bild av liksom trots då. Vi fick ju fira jul med Quenneville i Colorado till och med.
Ja, det var inte som i fjol när Mark Babcock fick sina utbrott inför rullande kameror.
Nej.
De måste get the fuck out of here.
Ja, just det. Nej, inte riktigt den mån. Nej. Vi fick ju följa med till, det brukar vi få göra nästan varje år. Förra året vi har varit och firat med Daniel Alfredsson. Stora familj där. Men nu fick vi ju köra med alla svenskar. Hjalmarsson var lite ciceron där i tv-sändningen.
Ja, de var på den svenska krogen Tre Kronor i Chicago. Och Hjalmarsson anförde hela sällskapet i en härlig hej tomtegubbe.
Ja, exakt. Ja, nej, men det var trevligt. Vi fick ju, ja. Precis. Det var väl i klass med mina sångersatser, vill jag påstå. Lite hybrisartat.
Ja, nu ska du inte ta in.
Nej, nu ska jag inte ta in. Nej, det ska
så
inte.
Bra var det inte.
Nej, det var inte riktigt.
Vi har ju nya exempel på detta.
Ja, men ska vi...
En fin övergång där, Jonas.
Ja, det var helt omedveten, men vi kör på den då.
Victor Norén har ju fortsatt att leverera åt oss. Han måste snart få lön från Aftonbladet för de här insatserna.
Ja, faktiskt alltså. Men han kommer att bli miljonär på det här snart. Så som kvaliteten börjar skruvas upp här.
När One Two Punch kommer ut och med stöd från Sophomore Slam.
Ja, exakt. Featuring Sophomore Slam. Ja. Nej, det är fantastiskt. Men ska vi låta lyssnarna höra? Det var ju... Ja, i ett svagt ögonblick så lovade jag att sjunga Oh Canada för några avsnitt sen och fullföljde detta. Och det har nu blivit en helt ny remix av Victor Norén, så den kommer här. Take it away.
Take it away, take it away. And everybody at home, please remove your hat. Stand up, stand up, stand up, stand up. And everybody at home, please remove your hat. Stand up, stand up, stand up, stand up.
Oh, Canada. Oh, Canada.
Welcome.
Oh, Canada.
Take it away.
Oh, Canada. Oh, Canada.
Take it away.
Oh, Canada.
Take it away.
Ja. Lite, den, jag skrev till honom när jag fick mejlet med den här, att det var lite Kavinsky eller Daft Punk. Det är elektronisk briljant här.
Ja, det måste jag säga. Jag tycker han har börjat dra sig lite åt det hållet i sina klippningar senaste tiden. Det måste jag uppskatta nog. Jag gillar också avslutet där när vi kör vår one two punch. Sophomore slump. One two punch.
Om jag förstår saken rätt så är det jag som säger take it away också.
Ja, det gör du. Du har en ganska stor roll i den här klippet ändå.
Ja, jag är spolt. Jag ser fram emot skap-pengar och stim-pengar och allt vad det heter.
Som bara börjar rulla in. Ja. Ja, jag tycker vi ska lansera det här ordentligt snart. Ja, det är bra. Men du, apropå Norén då. Han påpekar ju för dig att jag minns han kallade Jaromir Jagr, som ju är Europet i allra högsta grad igen nu när han har gjort hattrick som äldst någonsin, att förra året när vi skulle utse de största divorna i NHL, då var han med på min topp 5-lista.
Jag tror det var tidigt i höst, precis innan säsongen började, var det inte det?
Kan det ha varit så? Ja, jag kom och blandade ihop det. Ja, ja.
Norén är mycket upprörd över det. Han är ju stort Jagr-fan.
Ja.
Och han i veckan då anledning och jubla väldigt mycket i mejl. Och då påminner han om hur kunde Ekan säga det? Jag vill ju minnas att det var upprörd redan då, eftersom
jag vill minnas det, precis.
Få av, med den statusen, som är så lite diviga som jag.
Ja, det blev väldigt dålig stämning då, tror jag. Du tog personligen åt dig.
Hur fan kunde du?
Ja, jag vet. Nej, men jag börjar tappa lite det där faktiskt, för att jag vet.
Hade du varit i Kvarnsveden hemma hos Viktor, till exempel på vid torget på Kvarnforsplan och sagt något sånt och offentligt, då hade det blivit jävligt dåligt. Då hade du kunnat få stryk.
Ja, nej, men jag måste nästan ta tillbaka det, för jag vet ju det. Alltså, får jag säga mina argument då, bara för detta?
Det kan inte om du får.
Nej, det kanske inte får. Nej, jag har ju tagit dem tidigare. Det är ovärdigt. Jag tar tillbaka. Jag har full respekt för Hjalmar Jagr. Men jag ställde faktiskt en fråga så här, precis innan vi börjar spela in nu, bara snabbt på Twitter. Och det är många som har faktiskt svarat, och det var ju då, vem är egentligen NHLs största diva?
Ställde du frågan på Twitter?
På Twitter. Ja. Nej, men och det är ett antal som har svarat här. Det är ju, ett populärt svar är ju Alexander Semin.
Ja.
Det är många som skriver William Nylander, trots att han inte ens har spelat i NHL än. Ovechkin är en. Sen är det folk som försvarar Ovechkin också och säger att det är bara för att han är ryss som folk anklagar honom. Det är en sympatisk skön och som börjar bli mer och mer av en lagspelare också.
Men vad menas med diva?
Ja, men det är ju oklart. Det var ju väldigt diffus motivering av mig, för jag skrev ju bara, vem är den största diva? Men det är väl
egoistisk och inte jobbar hem tillräckligt mycket, eller är det att man en diva utanför plan? Jag vet inte. Inget stämmer in på Jagr.
Ja, nej, ja. Jag håller mig tyst. Thomas Vanek är också omnämnd. Det kan jag definitivt hålla med om. Gary Bettman himself. Nathan Kadri. Phil Kessel är många som säger. Vi har Tyler Seguin, som du skrev ett dokument om här i tidningen.
Nej, varför säger jag? Ja, just det. Men det har inte kommit ut än.
Okej, men det kommer ut.
Du får vänta med att berätta om artiklar innan de är publicerade.
Ja, ja. Patrick Kane har vi också.
Ja, och sen finns det väl de som säger PK Subban.
Ja, precis. Till och med vår Habs vän Marcus Simm.
Ja.
Hävdar det. Även Marian Gaborik. Vi har en kille, Anton Larsson, som säger Jaromir Jagr.
Men varför skulle Gabrick vara diva för?
Nej, det är ingen motivering som är efterföljande detta, men...
Dumma simmas. Men... för att komma tillbaka till Jagr då. Vi nämnde inte ens varför han är aktuell här. Han gjorde alltså hattrick när Devils mötte Flyers.
Mm.
Nej, är han den äldste i hela NHL-historien och fullbordade ett hattrick. Ja. Tidigare var Gordie Howe 1969 när han var 41.
Ja.
Och det är ju helt fantastiskt prestation. Det var hans första sedan 2006 och den 15:e i NHL-karriären.
Ja, ja det är...
Man trodde ju att han var lite på tillbakagång nu med gode Jags. Ja. För den här säsongen har inte varit lika framgångsrik som den förra. Alltså för, ja, jag höll på att säga för honom är det där, men det var så inget bra i fjol heller.
Nej.
Ja, det... Men alltså, det var ju imponerande. Det får du väl hålla med om?
Ja, men jag håller med om. Jag har ju...
hatar det som du.
Nej, men jag hatar absolut inte Jagr. Jag gillar, och vi har ju pratat om Jagr tidigare under säsongen och hyllat honom, hans enorma träningsvilja och hans kärlek till hockeyn och att han själv gärna håller på till han är 50 liksom. Ja. Det har han ju uttalat sagt liksom. Och visst, poängmässigt har det väl absolut inte stagnerat. Han gör ju fortfarande mycket poäng utöver det här hattricket som han slog till med. Men som sagt, som du säger, den här säsongen har väl kanske en liten nedgång sådär, men inte så tydlig ändå. Han spelar ju ändå ett Devils som han själv nästan får bära lite grann.
Ja, vi får se nu då. Alltså, nu, precis innan vi började spela in där så läste jag att självaste Jacques Lemaire är och övervakar dagens träning i New York. Så det kan
okay.
Pappa Jacques är på väg tillbaks en gång till. Han är väl 80.
Ja, shit alltså. Det säger ju, det passar väl i New Jersey där snittåldern ungefär är samma.
Ja, om han tillbaks, då vet man inte. Då kan Devils plötsligt bli starka igen.
Ja.
Han har ju haft den effekten förr.
Ja, absolut. Och det är ju en coach som ställer väldigt hårda krav, precis som Lula Moriello. Och har en förespråkare, en defensiv. Alltså det som New Jersey står lite grann för. Det tycker jag ändå Lemaire kan kanske införliva återigen.
Ja, vi får se. Alltså, det var bara att han var där. Det är inte säkert att det betyder
någonting. Nej.
Men, det väcker ju
visst. Det är onekligen lite misstänksamt.
Ja.
Det kan man ju definitivt.
Men det har ju gått okej för dem sen det här tränarbytet, sen den här kommittén tog över.
Ja.
det betyder... En som är väldigt roligt för är Adam Larsson som plötsligt får enormt förtroende. Spelar 25 minuter.
Ja, det är ju enorm skillnad alltså för att spela 25 minuter. Han som har fått vända sig vid 0 minuter uppe på läktaren eller i bästa fall kanske en 16-17 minuter som bäst.
Ja. Ja, nästan nummer ett. Det är ju mycket oväntat. Men kul.
Absolut. Och det är ju... Ja, det är både bra för honom egentligen och för Devils. De behöver verkligen få utdelning på sina prospects som de ändå har.
Ja, just
för, ja, det är lite spännande. Men de har ju... ligger ju rassligt till för... det är väl 10 poäng upp till slutspelsstrecket. Så det kanske blir tufft att jaga i kappen då.
Ja, fast det är ju så att mer än halva säsongen är kvar för de flesta lag. Det var några lag som har nått 41, vilket är halvtidsmarkeringen.
Ja.
Och visst, det är ingen bra att ligga 10 poäng efter det här laget, men vem vet?
Nej, och då, var det inte Devil som gjorde en sån enorm rush för några år sedan också?
Jo, precis. När Lemaire kom in.
Exakt, när Lemaire kom in. Ja, precis.
De missade dem precis på slutet i alla fall, slutspel. För då låg de ännu... Då kom han in senare och de låg redan typ 14 poäng efter.
Ja, då är det ju, ska vi inte ropa hej då, jag tänker.
Nej, ropa... Man ska inte ropa överhuvudtaget.
Nej, nej.
De slog ju då Flyers i den där matchen för 5-2 var klart bästa laget. Men Flyers har ju också enorma problem.
Ja, precis. Jag skrev upp här inför att vi skulle prata lite om Philadelphia Flyers igen. Alltså, vi var inne på dem för några månader sedan och såg dem och tyckte att det här bär åt skogen. Men då hade de en liten uppåtgående trend helt plötsligt. Men nu ser det för taskigt ut igen och de ligger ju lika risigt till som New Jersey.
Ja, de såg betydligt sämre ut än New Jersey i den matchen.
Ja.
De har två fantastiska stjärnor i Voracek och Giroux. Men sen är det ingen med. En sån som Wayne Simmonds som var jättebra förra säsongen har inte heller kommit upp i normal standard. Och sen är det ingen med. Alltså defensivt är det väldigt, väldigt illa.
Ja, det är ju riktigt illa. Och det som är så synd för alla Flyers-fans, det är ju just det här med att nästan alla de där backarna sitter ju på långtidskontrakt. Och är i princip hopplösa och gör sig av med. Och nu finns det ju inga compilation, vad heter det? Nej, compilation. Compliance ja. Buyouts.
Ja, nej.
Som de redan nyttjade med andra usla värvningar som Briere och Bryskalov. Så det blir ju väldigt dyrköpt att plocka ut de här backarna de sitter på. Jag menar, en sån som, det är ju väldigt, alltså en sån som Andrew McDonald till exempel och Luke Chen, som inte alls levererar ut efter vad de tjänar. Och flera exempel. Alltså det,
ja. Grossman har väl inte heller varit så jättebra. Jag såg några Corsi-siffror på honom som inte var så roliga.
Nej, alltså Grossman har väl ändå varit okej. Okay, han ställs sig ofta inför, han sätter sig alltid in i defensiva lägen och så då blir det svårt att jobba upp sin Corsi. Men jag håller med, absolut. Och jag tänker på en sån som Matt Reed som var hypad för några år sedan när han kom in och gjorde väl 24 mål sin första säsong och fick ett helt okej kontrakt av Holmgren. Han har bara gjort 3 mål den här säsongen och då har han ändå spelat halva.
Ja.
Det är många som underpresterar där. Le Cavalier är väl det största exemplet. RJ Umberger, också en otroligt märklig trade som vi också varit inne på. Som får väldigt mycket speltid trots att han är väl den som underpresterar mest nästan.
Ja, den traden alltså, den framstår som mer och mer obegriplig.
Ja. Nej, och sen är det klart att de har haft lite otur senaste åren med skadorna på Pronger och Timonen. Två ja. Riktiga klassbackar som de inte kan använda liksom.
Nej, vilken skillnad var det om de var, kunde spela fortfarande. Visserligen gamla nu då, men ändå. Enorm skillnad.
Ja, det är ändå två riktiga så här, generationsbackar nästan.
Men det är många som trots materialet då inte är så lätt att arbeta med, så vill ju många bli av med coachen också.
Berube. Ja.
Berube, ja. Och efter den här Devils-matchen tycker jag känns som också att han nästan håller på att förlora laget. Och att, som vanligt när det börjar gå så här illa, något måste hända och det är alltid coachen som
får ta smäll
och sparka.
Ja. Men han gör
så
ju...
det händer snart, även om det finns inte så jättemycket alternativ där ute.
Nej, exakt. Det har inte blivit fler egentligen sen vi... Ja, Paul McLean skulle i så fall som har dykt upp sen vi diskuterade senaste gången. Jag var inne lite på Guy Boucher.
Ja, så började det gå riktigt om att Bilesman skulle vara intresserad av Flyers, men det har jag svårt att tro.
Ja, det är också svårt att tro. Alltså, värsta det var
helt material. Vad skulle han göra det?
Ja, precis. Och med den situationen som klubben sitter i på sikt också med alla de här kontrakten de har skrivit. Så att, det är ett väldigt tufft projekt att ta sig an Philadelphia Flyers, även om det är en fantastisk klubb med en enorm fanbase och ett riktigt klassiskt gammalt Broad Street Bullies-lag liksom.
Ja, verkligen. Och det finns få ställen det är så roligt att åka till och se på matcher. Det är alltid som du säger, de har en fanskara som nästan liknar ingen annan. Det är ett ohyggligt tryck där. Det är alltid lite hårt och tufft och så. Fantastiskt kul att vara med.
Ja.
Det är roligare när det går bra för Flyers. Det är helt klart.
Ja, precis. Det blir intressant att se faktiskt hur de ska lösa det här. Både på lång sikt också. Och än så länge har man väl inget jätteförtroende för Hextell och Holmgren att de ska lyckas vända på det här fullständigt. Tack.
Jag hoppas på att den färgstarka ägaren Ed Snyder går in och fixar det här på något vis.
Ja. Nej, usch. Philadelphia. Nej. Vi hoppas ju på er, men det ser inte bra ut. Ett annat lag som vi tänkte vi skulle prata om. Som går illa. Nu hoppar vi till nästa konferens.
Nej, vänta du. Jag tänkte avbryta dig här.
Ja, gör det.
För det slog mig. Det har vi inte sagt att vi ska prata om. Men jag måste bara nämna igen att jag är förbryllad över Boston.
Ja.
Ligger bättre till än Philadelphia och New Jersey. Men det är något som inte stämmer där heller. Harva, när man spelar 40 matcher, ligger utanför slutspelsstrecket. Eller under slutspelsstrecket. Och det blir det. Alltså, just när man tror att nu har de fått ordning på sakerna igen, då kommer 3 sådana matcher som har kommit nu att få stryk på övertid mot Carolina senast.
Ja, det är inte riktigt acceptabelt.
Och då fick man inte väg ett skott på 17 minuter i början av första perioden.
Nej, det är ju helt olikt det Boston man har lärt känna de senaste 5-6 åren.
Ja, det är mentalt såg jag Tokarask. Så det är bara mentalt. Jag vet inte vad som har hänt.
Just
det är offensiv torka.
Just Tukarask har ju i hans mått med ett väldigt, väldigt svagt första halva på säsongen. För att, han är inte ens omnämnd i All-Star-diskussionen till exempel. Han är ändå regerande Vessina-vinnare som bästa målvakten i hela NHL.
Vessina sophomore-slam.
Ja, exakt. Exakt. Det är precis det han lider av.
Och så saknar de en one-two-punch, tycker jag.
De saknar lite av en one-two-punch faktiskt. Även om att centersidan är ju väldigt bra. Den är ju, de har ju Bergeron och någon Krejci som är väl tillbaka till skadan. De har Kalle Söderberg och sådär. Men ändå...
Mm. Ja, det är bara Söderberg och de som är på normal, i normalt slag.
Ja.
Jag tror att de kommer att gå till slutspel till slut ändå. Något annat vore väldigt konstigt. Men det känns som de är inte riktigt lika bra längre.
Nej. Men det är inte helt lätt heller där. Det är väl kanske Toronto som är det team to beat då för att ta sig till slutspel. De har en sista wildcard-platsen just nu och är någon poäng före Boston när vi spelar in där.
Ja.
Och Florida är också med i den där kampen, men annars tycker jag till exempel Rangers och Washington som också ligger där vid wildcard-strecket ungefär, men på rätt sida, de är för bra för det Boston man ser just nu i alla fall.
Just nu känns det så. Ja, vi ska inte räkna bort Ottawa i den här. De är med i strecket. Det har gått okej på slutet. Likaså Columbus.
Ja, det jag vill säga om Columbus då, det är att de, som säger, de har gått otroligt starkt på senaste tiden. De har inte bara gått otroligt starkt, de har gått versalt otroligt starkt faktiskt. De har ju, sen november har de ju knappt förlorat. De har ju, jag tror de hade i slutet av november så var de 12 poäng från slutspel, från en slutspelsplats. Och efter det så gick de i början av december 9-1-1 i record. Och trots detta så fantastiska facit så tog de bara in 3 poäng. Så de är 9 poäng från slutspel gentemot 12. Så i det här 2-poängssystemet så är det ju jättesvårt att klättra. Det går mycket segare än vad det ser ut att kunna göra.
Ja, det kan man ju se på Rangers och Washington som bara vinner och vinner. Alltså, Rangers har vunnit 10 av 11 de senaste matcherna och kommer ändå liksom kommer ingenstans. För alla lagen från kring vinner också.
Precis, exakt. Exakt. Rangers... Så precis, de har otroligt starkt, som du säger, Washington. Men de är fortfarande med i slutspelsstriden. De har liksom absolut inte dragit ifrån på något sätt. Även om de har skaffat sig mycket bättre positioner. Så är det så tufft i den här ligan.
Ja, det finns ingen utrymme för några långa svackor.
Nej. Och man har egentligen inte riktigt råd att torska mot Carolina.
Nej.
Eller Buffalo.
Nej.
Det gjorde ju även Flyers där de sist.
Jag såg ju Buffalo var ju här med och spelade mot Rangers och jag satt i början. Ja, de är i alla fall inte lika dåliga som förra året, tänkte jag, första 2 minuter.
Ja.
Sen var det absolut värsta jag sett på den här nivån.
Ja.
De var ju, det såg ut som ett AHL-lag, verkligen.
Ja, nej, de har helt tappat det igen nu. De såg ju, som vi snackade om i början av december, liksom, att de hade en ganska bra trend ändå.
Ja, ett tag var de 4 poäng från slutspel.
Precis, bara 4 poäng från slutspel. Och de var ju, kollar man tillbaka en månad i taget så hade de legat i toppen av tabellen. Och vi kände ju att det här är ju vänt mentalt för dem också.
Ja, istället var det tvärtom. När det blev lite...
framgång.
När de fick hopp och kanske det väcktes någon liten förväntning, då sprack det igen. Ja. Nu är det 14 poäng.
Ja, det är helt kört liksom. De är tillbaka i Conor McDavid-tröja där i hemmaarenan. Det är tyvärr Buffalo Sabres. Jag såg ju dem mot Tampa Bay såklart här om natten. Också otroligt svag insats. De sköt 11 skott inför sin hemmapublik på 60 minuter. Förlorade med 5-1. Så att de har gett upp.
Tror jag.
Men nu kommer övergången då till Minnesota Wild.
Till västra konferensen.
Till västra konferensen, precis. För Minnesota Wild har ju rasat ihop ordentligt. Och det jag tänkte säga då, det är att deras målvaktsspel är ju inte att lita på just nu. Och det har faktiskt varit lite rykten om Jonas Enroth.
Ja.
Vilket i och för sig...
Det är roligt för honom om han fick komma till ett bra lag.
Mm.
För de är ju egentligen bra, Minnesota.
De är ju egentligen bra, precis. Jag har ju hyllat dem som en contender inför säsongen. Nu är det ju också att Elliot Friedman på Sportsnet, han har ju hävdat att han har pratat med båda klubbar som förnekar att kontakt angående Enroth. Men det låter inte orimligt med tanke på att Enroth är en unrestricted free agent i sommar och naturligtvis är ett jagat villebråd på målvaktsmarknaden redan nu. När nu Buffalo dessutom med all sannolikhet missar slutspel. Men vad har hänt med Minnesota egentligen? Jag tokhyllar ju dem i första avsnittet också. De började så otroligt bra. De hade ett lätt schema i början och spelade minst av alla lag och var utvilade inför varje kväll. Men, och vann och vann och vann. Men nu har de förlorat och förlorat och förlorat istället.
Ja, jag ser dem inte lika ofta som det känns som att du ser dem. Nu sitter jag och hyllar sådana här som Scandella hela tiden.
Ja, han var ju med i mitt All-Star-lag förra veckan.
Ja, precis. Så att jag har sett för lite av Minnesota för att kunna ha någon bestämd uppfattning om vad som har hänt. Men, säger du.
Ja, de säger ju själva att de nådde rock bottom här alldeles nyligen när de åkte till Dallas. Ett viktig match. De båda slåss ju där i vassen om en slutspelsplats i västra konferensen. De ligger ju 2-3 poäng ifrån båda två. Den duellen vann ju Dallas med 7-1.
Ja.
Fullständig överkörning, och till och med Minnesota-spelarna sa att det borde ha blivit tvåsiffrigt med normal utdelning. Dallas var fullständigt överlägsna. Det var spel mot ett mål. Samtidigt som Darcy Kemper som stod i kassen inte alls var bra. Han har ju blivit utbytt otaliga gånger den här säsongen. Och Niklas Bäckström som har haft lite skadeproblem. Det har ju båda målvakterna haft egentligen. Har inte heller stått att känna igen. Han är ju på nedgång i sin karriär utan att tveka.
Josh Harding, vad händer med honom då?
Ja du, också väldigt oklart alltså med hans. Han fick ju ganska nyligen han fick väl hyfsat nyligen i alla fall litet återfall i sina MS-sjukdomar. Det känns ju väldigt osäkert kring honom, och han blev ju avstängd i början av säsongen efter att ha hamnat i bråk med en lagkamrat.
Ja, just det.
Så att det känns ju inte som räddningen för dem heller, tyvärr. Så att de kikar ju på trademarknaden efter en keeper redan nu, för att de har i allra högsta grad chansen att gå till slutspel fortfarande. De är ju på intet sätt avhängda, och de tar ju en och annan skarp mellan varven som imponerar och så ger hela Minnesota hopp, för att de har ju ett väldigt, väldigt bra lag på pappret. Men det är, men det är många som underpresterar där. En kille som några av er lyssnare nämnde som en av de största divon i NHL, Thomas Vanek, har ju bara gjort 6-7 mål hittills på när halva säsongen är gått, och han värvades för att kunna göra en 30-40 mål den här säsongen. Inte i närheten av.
Man trodde att när han äntligen fick komma hem då till Minnesota, vilket det har varit hans mål och förhoppning i flera år, att han skulle slappna av och bli sig själv igen. Men det börjar kännas som att Thomas Vanek är på nedgång helt enkelt.
Ja, precis. Och det tycker jag ändå är lite oväntat. Alltså, man var ju inte, han skämde ut sig lite i OS där när han gick och festade och grejer, och han gjorde inte bra reklam för sig i slutspel med Montreal, men annars gjorde han ju en bra säsong i fjol. Alltså han började ju rätt bra i ett Buffalo som gick uselt, och han fick ju en väldigt, väldigt bra kemi med Tavares i New York Islanders, så de var ju beredda att ge han ett rejält kontrakt för att förlänga det där avtalet.
Men ja, han ville ju inte spela på Long Island.
Ja, så att ja, det är en väldigt snabb liksom skiftning i hur man ser på Thomas Vanek.
Ja. Men du nämnde ett annat lag där som de fick stryk mot dem med 7-1. Och de är desto starkare nu. Och det är Dallas då. De såg jag, har jag sett desto mer av på slutet. Inklusive en match natten innan vi spelade in det här. De spelade mot Chicago. Det var en jävligt bra match. De fick de stryk slut på övertid då. Men imponerade väldigt mycket. Och det känns som en bra organisation där, Dallas Stars. Alltså, de fick den här tunga starten, men general manager Jim Neal och coachen Lindelof, de har tålamod. Och jobbar metodiskt för att komma tillbaka. Så nu är det en riktigt bra lagmaskin igen, känns det som.
Ja, precis. De har, om jag inte minns, om jag inte säger fel, men jag tror de har 8 vinster på sina senaste 10.
Ja, jag verkligen. Tror att det kommer vårt slutspel. Det kommer att bli otrevligt att möta för den som får lov att göra det.
Precis, och de har ju, det som var lite problemet för dem i början av säsongen, det var lite som Philadelphia på ett sätt, att det var egentligen bara två spelare, i alla fall en spelare som levererade ordentligt. Det var ju Tyler Seguin som fortfarande är i allra högsta grad med i poängliga toppen och leder NHL:s skytteliga. Jamie Benn har ju varit grym sista månaden också.
De sitter ihop fortfarande.
De sitter ihop, exakt. Men nu börjar även hela laget producera, och verkligen nu börjar, som säger, nu är de en lagmaskin igen.
Vi såg ju Kari Lehtonen var helt fantastisk i målet också.
Ja. Exakt. Och det är ju, nu drar jag en Barry Trotz klyscha, men det är såklart otroligt viktigt. För att mentalt för laget också, att man känner att man har en bra målvakt, att man inte släpper in sådana här enkla mål. När man kan ju spela bra men släppa in enkla mål, och då får man en mental uppförsbacke hela tiden, och då blir det ännu jobbigare hela tiden. Klättra upp för den där.
Det oroande för dem är ju då att de är väldigt beroende av honom, för att skulle han gå sönder så är det Anders Lindbäck, och jag love Anders Lindbäck, det är en underbart trevlig person, men det har ju blivit inte så bra. Det känns som att han har inte tillräckligt självförtroende. Det har gått fel när han har fått spela mycket, och jag tror att det sitter mentalt från honom.
Ja, det har blivit så. Det är lite synd, för att han har ändå fått lite chanser här. Jag menar, Tampa trade till sig honom och hade verkligen gav honom chansen på allvar och trodde väldigt mycket på honom. Han lyckades inte ta chansen där. Sen trodde vi nästan att han kanske inte skulle få ett nytt NHL-kontrakt i sommar åtminstone. Att han kanske skulle behöva vända hem till KHL och sånt där. Men han fick ju Dallas, vars målvaktstränare har jobbat med Lindbäck tidigare, och sa att den här keepern måste vi värd att satsa på. Men inte under det förtroendet heller har han alls levererat. Han har till och med varit på Wave en snabbis och nere i AHL och vänt och sådär. Så det ser tufft ut för honom att komma tillbaka som en etablerad NHL-keeper.
Ja, men tills vidare så känns det då som de är väldigt beroende av Lehtonen. Och han har ju haft vissa tendenser att bli skadad. Så att det är ett litet varningstecken, frågetecken får man sätta upp där.
Ja, det måste man säga. Jag vill säga en sak med Minnesota också. Du har ju redan nämnt Biles som en tänkbar snubbe till Philadelphia. Hur skulle han ställa sig om han blev uppringd av sin gamla boss Chuck Fletcher att ta över Minnesota istället för Mike Joe?
Jag har gett upp om Geo nu, som jag tycker har gjort ett så grandiost jobb i Minnesota och sett till att man blir bättre och bättre för varje år.
Ja, nej, det har de absolut inte. Det är bara lite spekulationer där vid Star Tribune om det. Han är inte på något sätt nära förestående att kickas, men om den här säsongen skulle sluta på det här viset, att de missar slutspel.
Ja, då skulle jag gissa att Minnesota är ett lag som Barsman väldigt gärna skulle ta i, men jag tror inte att den chansen kommer.
Det var ju Chuck Fletcher i egenskap av general manager i Pittsburgh som anställde Bilesma 2009 med stor succé. Så att, det finns ju en connection där i alla fall. Chuck Fletcher som ju numera är general manager i Minnesota.
Men var han verkligen general manager i Pittsburgh då?
Ja, Ray Shero, det måste ju ha varit Ray Shero, men var han assistant general manager?
Ja, för det har väl varit
Shero. Ja, Shero har varit det hur länge som helst.
Ja.
Vi gör en snabb googling.
Ja, vi har Pittsburgh-fans som lyssnar här.
De ja, det blir ju fullständigt rasande. Ja, vi har ju...
Om du begår sådana här fel, men jag...
Då blir man ju slaktad. Ja. Han var ju de facto assistant general manager. Han var general manager för Wilkes-Barre Scranton, som ju Biles med tränare.
Alltså, det är tydligt att det är här och styr upp det här.
Ja, precis. Jag försäger mig fullständigt. Ja, han var i alla fall i högsta grad involverad i beslutsfattandet i Pittsburghs organisation. Mm. Och var hans chef i Wilkes-Barre åtminstone.
Ja. Annars då, så är det kring strecket där, så är det framförallt det är många, som vanligt många indragna där också i väst. Calgary, San Jose, Winnipeg, Los Angeles, Vancouver.
Ja. Ja,
vilka Minnesota i någon mån.
Precis. Det är, just nu är Winnipeg och San Jose har de sista wildcard-platserna.
Ja.
Vi har Calgary precis utanför. Och sen är Vancouver och Kings ligger på i allra högsta grad på liksom intagbart avstånd för Dallas och Minnesota.
Men samtidigt är Calgary bara 2 poäng efter då Los Angeles på tredjeplatsen i Pacific också.
Ja, det är otroligt jämnt. Det går ju, det är väldigt svårt.
Från upp till tredjeplatsen i divisionen.
Ja, det kan hända extremt mycket där. Där finns det alla förutsättningar att jobba sig uppåt om man får en liten formtopp.
Så Dallas... Jag längtar så mycket till slutspel, så jag sitter redan ibland och kollar vilka möten som skulle bli.
Ja.
Det är fantastiskt spännande.
Ja. Ser du något nu om du har tabellen framför dig? Som du
ja, det har jag. Ja. Nu skulle det bli, Montreal-Toronto. Det är ingen dum serie.
Nej, den är ju fantastisk då. Ja.
Det skulle bli Pittsburgh Rangers. Jag ser hellre att de Rangers Islanders, det är ju det man drömmer om. Men det skulle bli Tampa-Detroit och Islanders-Washington i öst då.
Ja, det låter rätt bra. Tampa Detroit, då är det Iserman.
Ja, spännande serie. Mm. I väst då skulle det i dagsläget bli Anaheim mot San Jose. Alltid fantastiskt med...
Ja, Kalifornien. Mm.
Ja. Det skulle bli Nashville-Winnipeg.
Ja.
Chicago mot St. Louis och Vancouver mot Los Angeles.
Ja, det är också väldigt bra möten. Det är just det som du säger där. Vad sa du? Så är det Winnipeg mot Nashville?
Nashville mot Winnipeg, ja.
Det hade man ju aldrig trott inför säsongen. Det skulle mötas i slutspelsrundan.
Att något av de två lagen kommer gå vidare.
Ja, precis. Och det känns ju högst troligt som Nashville spelar just nu.
Och, ja, Nashville tror jag är, om inte det innebär att händer någon katastrof där, så tror jag de är a lock.
Ja, precis.
Deras nästan mest imponerande stat tycker jag, som är inofficiell, är att de har 12 gånger på raken så har de vunnit matchen närmast efter en förlust. De kommer alltid tillbaka och vinner matchen efter en förlust. Det är enormt starkt.
Ja, det är en statistik som är ovanlig och att man har faktiskt.
Ja.
Det brukar vara väldigt så där upp och ner, att man hamnar i svackor då och då liksom.
Men att det vittnar om en enorm styrka, mental styrka inte minst.
Ja. Ja. Laviolette har gjort underverk där.
Mm. Verkligen.
Men Winnipeg då?
Att de biter sig fast. Jag var lite inne på det. De känns väldigt starka, tunga och svåra att komma åt.
Ja, och vi har precis varit inne på det. Både Calgary och Winnipeg. Ska de inte börja fejda snart? Calgary har ju varit inne i en liten svacka, men är ändå fortfarande absolut med i racet och vinner fortfarande matcher.
Ja.
Men Winnipeg, ja, det är som säger, de är väldigt tunga. Sen är det ju just målvaktsspelet som har varit de har ju haft nästan en av de sämsta målvaktsspel senaste åren med en totalt underpresterande Ondrej Pavlets. Men han har ju varit helt okej, och så framförallt som du varit inne på tidigare, Michael Hutchinson.
Ja.
Som är fantastisk statistik, nästan 94% på de 13-14 matcherna han har spelat och under 2 mål per match. Och inger ett enormt stabilt och liksom förtroendegivande intryck. En väldigt lugn målvakt med liksom harmonisk spelstil. Som man verkligen litar på, liksom, man tror på när han står där. Så han är nog deras kommande första keeper. De fick väl, om inte minns fel, så är det en gammal Boston-keeper som de... hade rättigheterna till, men som de släppte då, eftersom att de har ganska väl beställt på målvaktssidan med Svedberg, Tokarask och så Malcolm Subban.
Ja.
Så att de kunde avvara Hutchinsons talang där. Så jag tror mer på Winnipeg än på Calgary faktiskt. Inte bara för att de ligger
framme. Jag också, ja.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men det, om vi tittar högre upp i tabellen då, tabellerna, så ja. Även i öst då, så har Montreal varit väldigt bra på slutet.
De har varit otroligt bra. Det har kanske hört i sändningen.
Bra.
Ja, det har plingat in lite sms under sändningen här. Du vet ju, den redan nämnde och utskällde Marcus Zimmer.
Ja.
Han vill hävda, jag blev tvungen att fråga hans nöppa, vad är det med Montreal som är så bra när man ser varenda match med dem? Carey Price är den stora anledningen, säger han. Och precis som förra slutspelet framförallt, deras transition game, alltså att deras kontringsspel, och de kallades väl lite för the breakaway kids under slutspelet. Eftersom de gjorde så otroligt mycket mål på kontringar och frilägen. Så.
Det sved inte minst i Tampa.
Nej, precis. De gjorde hur mycket mål som helst och bara ställde om så fort vi gjorde ett misstag. Och så Matt Carl var rundningsmärke och sen så... Ja, det var inget kul.
Men mitt intryck är också det jag sett av dem, att de just har blivit väldigt mycket lag igen. Att rullas runt och att alla bidrar på alla, från alla positioner.
Ja, det är verkligen så. De har, det är som vi har varit inne på tidigare, att de har 4 kedjor och kan nästan luta sig mot, eller som i alla fall bidrar framåt och väldigt bra på backsidan också, då Carey Price längst bak. Så att omgång 37 så orkar de verkligen pinna på och ha flera som kan kliva fram.
Liksom det... Om man sätter nio till och med för deras
del. Ja, för deras del, precis.
Sitter med tabellen framför mig.
Ja. Ja, men sen är det ju intressant också att Galchenyuk till slut har flyttats in som center. Han har ju varit ytterforward hela tiden, men han är ju precis som William Nylander, att han vill minst han spela center. Det är där jag ska spela. Och han har blivit deras första center nu. De har ju kanske saknat lite av den typen, för Plekanec känns väl inte som riktigt lika starkt som andra contenders första centrar gör. Men nu har ju Galchenyuk fått en enorm kemi med Pacioretty och Gallagher i första kedjan där och gör väldigt mycket poäng. Och trots den här bredden så kanske de har fått en utkristalliserad första kedja som är faktiskt den som levererar kväll efter kväll. Ja. Sen vill jag också hylla, vi sågade ju Holmgren och Philadelphias management, men en som inte har fått så där jobbat lite i det tysta där, som kanske inte, han har hyllats absolut, men inte så där jätteenormt och uppmärksammat, det är ändå, tycker jag, Mark Bergevin i Montreal. Som jobbar med små medel när han tradar. Alltså små trader hit och dit. Och, alltså till exempel som har blivit väldigt lyckade. Alltså, förra året var det ju när han plockade in Dale Weiss och Mike Weaver mot i princip ingenting. Mm. I slutet av säsongen. Båda är tokordinarie i laget just nu och väldigt bidragande i slutspelet. Och kostar inte mycket för Montreal mot lönetaket.
Är de tokordinarie?
Ja, men det är de ju.
Vad betyder det?
De är
så ordinarie så det går, även om man skulle... bryta benen så får man spela.
Ja, visst. Nej, men de är i alla fall etablerade. De är ju inte några scratches direkt.
Nej, jag hör vad du säger.
Ja.
Han känns väldigt smart och jobbar extremt metodiskt.
Exakt, och även nu när de har spelat bra så har han gjort lite trader i den här säsongen. Han fick bort Rene Bork till exempel som underpresterade enormt. Hans kontrakt löpte även över nästa säsong. Och då tog han in... en kille som Anaheim väldigt gärna vill göra sig av med, det vill säga Ballen, Brian Allen.
Aha.
Men hans kontrakt går ut efter säsongen, så att för Montreal var ju succé. Nu slapp man liksom köpa ut Bork, och Allen kan man ju bara göra sig av med efter den här säsongen, och det är ändå en kille som är rutinerad och kan hjälpa till lite på backplats om det blir skadad. Likaså Gonsha fick man in mot Travis Moan. Gonshas kontrakt går också ut i sommar. Moan sitter på ett hyfsat kontrakt som även löper över nästa säsong. Så att han har gjort lite sådana små grejer som öppnar upp löneutrymme för honom att resigna Galchenyuk till ett betydligt högre kontrakt när det väl löper ut här i sommar, tror jag, eller om det är nästa år.
Mm.
Så att väldigt små, inga yviga blockbusters på något sätt, men väldigt smarta trader. Han har ju resignat nu i vinter även Gallagher och Eller på väldigt, väldigt trevliga kontrakt. Båda ligger på ungefär 3,5 miljoner dollar i flera år framöver, och de känns ju snarare på uppgången att de tappar, och då är ju 3,5 miljoner känns ju fullt rimligt för de två spelarna. Och kanske känns ännu bättre om några år när de har utvecklats. Så att jag tycker Mark Bergevin är en fantastisk bra general manager.
En Jack Adams-kandidat om man ska tro på Ekeliva.
Ja, eller vad heter awarden för
general manager? Ja, just det, är tränaren då. Ja, det heter bara general manager of the year.
Ja, precis. Exakt. Ja. Ja, jag tycker
det är han och Garth Snow och han i Nashville, vad heter han?
Ja, Poyle.
Poyle, ja. Det är väl de.
Ja. Tänk om man hade sagt Garth Snow för något år sedan att han skulle vinna General Manager of the Year Award nästa år.
Ja.
Det har varit oväntat. Ja. Pacioretty sitter och tjänar 4,5 miljoner dollar till 2019. Det är ju ett trevligt kontrakt det med för Montreal. Han skulle ju kunna gå upp i 7-8 miljoner nästan överdrivet sett på en free agent marknad i sommar.
Du var lite inne på det här. Du vill prata lite free agents och så, och vilka som riskerar, ja, eller chansen att bli tradade och utbytta och så.
Ja, vi tar det lite grann här. Vi ska säga också att vi ska ha lite snack om JVM också i slutet av det. När vi spelar in där så är det on the eve of bronsmatchen och finalen, så vi vet inte hur det kommer gå där för Sverige och Kanada, men vi har ju sett lite i turneringen vilka som var...
Nej, det är inte on the eve. On the eve, det är kvällen före någonting.
Ja, förlåt. Ja, du ser. Jag försäger mig var tionde minut minst.
Ja.
Det är tur att du är beredd.
Ja,
i alla fall. Vi vet inte hur det går alls. Men jag tänkte lite på det. För att det har varit, sen senast vi spelade in, så har det varit några hyfsade transactions senare. Vi såg ju David Perron bli tradad. Vi väntade ju bara på att Edmonton skulle släppa någon av sina lite tyngre spelare. Och Perron fick gå till Pittsburgh, vilket han var fantastiskt nöjd med.
Ja, herregud, vilken julklapp. Ja. och får lämna Edmonton som dels är elen att ställa bo på och dels ett katastrofalt hockeylag och istället växla upp och få bo i Pittsburgh och spela med Penguins.
Exakt, och få paras ihop med Sidney Crosby i sin debut.
Ja, jag tror att det kan betyda att Hörnqvist nu blir permanent ner med Malkin i andra kedjan.
Ja, stackars.
Precis som Tron trivdes väldigt bra med Crosby direkt.
Precis, de gjorde mål efter 10 minuter och sånt där. Det var ett typiskt sånt mål man bara kan tänka sig att man ska göra när man spelar med Crosby. Att det var bara att hålla klubban i isen. Och...
Ja, det såg jag. Ekeliv twittrade.
Ja, exakt, exakt. Alltså Crosby hittade den passningen mellan 3-4 motståndarna klubbor. Och så är det bara öppen kast för Perron som var fullt beredd på att det kunde komma en passning med. Att, ja, det där kan bli en trevlig kombo för Pittsburgh. Så när de får tillbaka folk från skador, de har ju en nästan hopplös skadelista just nu. Då blir de farliga igen och kan sticka ifrån nästan lite grann kanske i East. I alla fall i Metropolitan där.
Tråkigare för Klinkhammer som gick åt andra hållet.
Ja.
Han har nu varit i Arizona, Pittsburgh och Edmonton den här säsongen.
Ja, precis. Från helvete till himmel till helvete ungefär.
Ja, en sann journeyman.
Ja, exakt. Klinkhammer, en trevlig tredje, fjärde kedjespelare som chippar in lite mål.
Det var ju tråkigare för Derek Roy då som satt i Nashville också och hade det bra. Men inte levererade där och han blev tradad till Edmonton.
Exakt. Ja, det är mardröm för de här stackarna. De har ju skickat tillbaka nu Leon Draisaitl till slut också. Vilket vi har varit inne på tidigare. Att han var ju inte riktigt mogen för NHL-spel. Så att han får börja om lite i WHL som det heter.
Ja. Men vad tror du i övrigt då? Vad kommer? Vad kommer du få se för spelare röra på sig?
Ja, men det är ju alltid intressant med de här rentals. David Perron var ju inte en sån. Men det finns ju många unrestricted free agents i sommar som det alltid gör. Och de...
Fast inte lika mycket. Det finns inga riktigt supertunga.
Nej, precis. Det har ju varit inne på också att det är ju ingen supermarknad. Utan, nej, precis. Det är lite tunnsått där just nu. Den här sommaren. Ja. Och vi såg ju en kille som förmodligen... Ja, om Columbus skulle få tufft och liksom nå slutspel. Nu har de kommit igång väldigt bra och är ju med i racet igen. Även om de har ett antal poäng kvar att hämta igen. Kan jag tänka att väldigt många lag hade kunnat betala väldigt mycket pengar. I alla fall i sommar för Nick Foligno. Som ju var understricted free agent och som gjort en enorm fantastisk säsong. Ihop med Ryan Johansson i deras första kedjan.
Men han
skrev precis nyligen på ett nytt 6-årskontrakt med Columbus för 5,5 miljoner dollar per säsong. Så att han är off the market. Men vi har andra unrestricted free agents som fortfarande är fria att gå i sommar åtminstone. Jag skrev ner några stycken. Och de här spelarna är nödvändigtvis inte i lag som gör att de är trade-byten just nu. För att de kan gå till slutspel mycket väl såklart. Jag vill bara höra en sån som Mike Ribeiro som ju signar för 1 miljon i Nashville, sista chansen ungefär. Han skrev bara ett ettårskontrakt, det var ju bara en chansning från båda parter.
Ja.
Vad skulle han kunna få nu i sommar, tror du?
Nu? Jag vet inte, vad jag är helt säker på är att Nashville inte vill göra sig av med honom innan när det har gått så här bra. Och jag tror inte de vill krångla för mycket med sitt lag när lagbygget uppenbarligen...
Nej, han är ju deras första center så han kommer ju absolut inte ryka här. Men han skulle kunna få han skulle återigen kunna lägga uppe på kanske en 3-4 miljoner eller till med ännu mer.
Ja, jag vet inte. Det känns som att det var ju så att han kom till Nashville och kom till det här laget som räddade honom. Så att, jag är inte så säker på att han skulle vara lika bra någon annanstans.
Av namnen jag ser här så överlag så är det ganska spelare i bra lag som inte... Jag tror inte det kommer vara mycket såna här rentals vi ser i sommar. Eller framåt mars där. För att,
Nej, men vad som kan spela in är ju att många lag kommer få problem med capen nästa år.
Jo.
Och få in alla. Jag har till exempel i Rangers kommer Glenn Seder att få några jävla problem.
Ja. Ja, precis. Han har ju dessutom... två av mina namn har jag skrivit upp här på listan som blir unrestricted free agent som spelar i Rangers och som förmodligen vill ha lönelyft. Det är ju Zuccarello och Mark Stahl.
Mark Stahl är ju väldigt viktig att få. Det verkar vara deras första prioritet att få behålla honom och han kan ju demanda rätt mycket pengar.
Precis, han tjänar knappt 4 miljoner dollar just nu. Och vi såg att Brooks Orpik fick 5,5 miljoner i somras. Liknande spelstil, men Mark Stål värderades betydligt högre än Brooks Orpik, skulle jag ändå tro, med tanke på hans ålder.
Men du ska också veta att de har ju några restricted här också. Derek Stepan, Carl Hagelin, JT Miller och Jesper Fast. Det är också mycket framtid där. Derek Stepan är som bekant första center. Martin Saint-Louis blir också understyr, men han är det väl slut för efter den här säsongen.
Det tror han lägger av.
Jag vet inte om han lägger av, men jag tror att Rangers är svårt att behålla om han... Då får mycket pengar han vill tänka sig att spela.
Han måste ju gå ner nu, för han ligger ju på 5,5 eller sånt där nu. Det kommer de inte ha råd med.
Det är risk att Zuccarello, att det blir väldigt svårt att få in Zuccarello, för han kommer ju också att vara värd väldigt mycket på en öppen marknad efter framförallt förra säsongen, men han har börjat leverera igen nu och är väldigt, väldigt bra i den där kedjan med Broussard och Nash.
Exakt, och precis som du säger, till skillnad från Stepan så är ju Zuccarello unrestricted free agent, så han har helt andra valmöjligheter att kolla vad han kan få från andra lag.
Zuccarello i Detroit börjar jag se framför.
Ja, okej, du tänker så, ja. Men han har ju 3,5 miljoner skriver han ett ettårskontrakt i somras, Zuccarello. Vad tror du han skulle kunna få på öppna marknaden? 3,5 nu?
Jag tror att han... I första hand tror jag han skulle vilja vara kvar här. Men det är såklart viktigt att få så mycket som möjligt medan karriären pågår. Vad tror du själv? 5 åtminstone.
Du tror 5? Ja, jag skrev upp 4,5 till 5 miljoner dollar. Att det är hans värde. Men man kan ju alltid få lite mer på fri marknaden än vad han är värd.
Ja, det är sant. Så att,
desperata lag liksom. Han är ju ändå kapabel att spela första kedjan i NHL.
Absolut. Ja, så det kommer nog bli lite huggsexa om Mats. Roligt för honom. Tråkigt för oss som sitter här i New York och njuter av att se honom spela ishockey. Ja.
Och en annan nordisk spelare, du nämnde ju Zuccarello och Hagelin. Söderberg blir också understricted free agent för Boston.
Ja. Ja, Boston är ju också ett lag med väldigt tajt om utrymme under taket. Så det har ju talats om att han är en sån som eventuellt skulle kunna trada sedan vid trading deadline någonstans.
Ja, precis. Även om det skulle försvaga Bostons chanser så kan det ju vara så att de skulle kunna nappa på ett erbjudande där. Åtminstone så blir det svårt att behålla honom efter säsongen. Han tjänar ju bara 1 miljon nu.
Ja, precis som Rivero. Visst. Ja, Söderberg kommer att hamna någonstans nästa säsong. Men det tror jag är helt klart.
Ja.
Det känns som Jersey Devils center nästa år.
Ja, det skulle kunna vara. Jag skrev 4 miljoner dollar och det är lika mycket som Adam Henrique har just nu i New Jersey.
Ja, och det är rimligen så att det kommer försvinna en del gamlingar från Jersey. Precis. Och att det kommer finnas utrymme där.
Ja. En spelare som absolut kommer att bli tradad tror jag. Han kommer att bli tradad. Han är understricted free agent. Han är faktiskt en kille som det kommer vara surr kring och som jag tror många lag kommer vilja knyta till sig. En ganska bra andra tredje center i ett contenderlag för att styrka upp sin centersida. Det är ju Antoine Vermette i Arizona.
Mm-hmm. Ja.
Han leder ju deras poängliga, han leder deras målliga och assistliga och allt möjligt. Och är ju en tvåvägsspelare i grunden. Så att,
Ja, kanske det.
Jag tycker jag redan surras lite om östlagen hör av sig till Arizona där. Montreal har faktiskt hört av sig. Det kan inte jag bekräfta såklart. Men det är så om flera lag i öst.
Rangers kanske?
Ja, möjligt. Han har ju 3,75 miljoner den här säsongen. Jag tror faktiskt att när han sen går ut på den öppna marknaden, oavsett vilket lag han hamnar i, så han skulle nästan kunna, med tanke på den hyfsat starka säsongen han gör nu i alla fall, så skulle han kunna komma upp i 5 miljoner dollar. För jag tycker han är ganska likvärdig med andra liknande centra som Filppula i Tampa Bay, också 5 miljoner dollar, liksom Brian Little i Winnipeg. Mm. Ungefär den nivån. Så att och kanske lite ytterligare då, eftersom att free agent-marknaden blir nästan galen och galen för varje sommar.
Ja. Sen har vi Johnny Oduya, vår svenska vän med Chicago. Hans kontrakt går också ut.
Ja, precis.
Det är som vanligt, man har nästan svårt att förstå hur Chicago får ihop allting.
Ja, exakt. De har ju konstanta problem och tvingas ju göra om ganska successivt hela tiden i laget för att få plats med alla för att kunna behålla alla sina storstjärnor. Nu har ju fortfarande inte Patrick Kane och Jonathan Tays kontrakt kicka in än, som är den största.
13,8.
Exakt. Enorma kontrakt, alltså överlägset störst i en NHL. Ja. Sätter en ny standard för de här stjärnorna när fler stjärnor ska skriva kontrakt. Efter den här stocken.
Sharp och Hosa och Seabrook och Keith och Hjalmarsson på ett stort kontrakt. Synd att det. Och så Crawford har ett stort kontrakt också.
Ja, precis. Var det surr om att Sharp är väl den som ligger risigast till att kunna bli tradad av de där storstjärnorna? Om de ska tvingas offra någon till slut. Och Brent Seabrooks kontrakt går ut om 2 år, tror jag.
Ja, precis. Men snacka om vilken huggsexa det skulle bli om Sharp, om han blir tillgänglig. Ja.
Oj. Och likaså men, Seabrook.
Det känns väl nästan klart då att Odoja kommer inte, de kommer inte kunna erbjuda Odoja nytt kontrakt. De kommer att satsa, fulla och satsa på yngre killar som Lundblad och Eriksson.
Ja, exakt. För att det beror på hur Odoja prioriterar. Men han har ju ett marknadsvärde, skulle jag tro, med dagens backmarknad på kanske 4 miljoner dollar eller sånt där.
Då finns det ingen chans alls.
Nej, precis. Just nu tjänar han 3,4 miljoner dollar. Det var ganska saftigt redan nu för Chicagos...
2,8 om jag får
bli. Ja, okej.
Okay. Mm. Cap hit på 3,3, just det.
Okay. Mm. Så att, då ska han göra en enorm hometown discount och signa för kanske 1,5 eller något sånt där. Men det är inte säkert att han gör det, naturligtvis. Han måste ju tänka på sig själv också.
Men det finns ju såklart en stor marknad för honom.
Jaja.
I några år till.
Absolut. Det är ju en väldigt stabil back som har varit med och byggt upp en vinnarmentalitet också i alla fall.
Detroit?
Ja. Ja. Ja, precis. Ja. Det tycker jag lät helt rimligt. Nu har du föreslagit.
Vilket backpar.
Ja, du ser. Ja. Nej, det, vi ska inte gå in på allihopa, men det finns flera intressanta backar som spelar för sig i rätt hyfsade lag nu. Francis Beauchemin har bara 3,5 miljoner i Anaheim. Jag tror han kan komma upp i en 5,5. Brooks har pengar. Cody Franson har vi ju. Vi har ju Mike Green i Washington.
Ja.
Och en annan forward faktiskt, det är ju Justin Williams i det lag som kanske har allra mest lönetagsproblem. Los Angeles Kings. Han tjänar bara 3,65 miljoner dollar just nu.
Ja, jag så läste någonstans att de kommer överens om det här närmaste veckan. Eller så väntar de till efter säsongen.
Okej, då...
Precis. Ja, det har nog Lombardi gjort klart.
Han vill ju
väldigt ogärna göra sig av med några av sina favoriter.
Precis, det är tydligt det. Han skriver väldigt långa kontrakt, den gode Lombardi, också när han väl får tag i någon.
Ja.
Så att, det där laget är ju nästan satt flera år framöver. Många grundpelare. Så att,
ja. Men blir de inte av med någonting på Voinovs kontrakt om han...
Jo, det är väl troligt att de... Just nu är det ju en ju motsvarande long time injury reserve, tror jag han är uppsatt på. Men det kommer inte... Ja, jag vet inte riktigt hur de kommer lösa det där. Men det troliga är väl att NHL kommer att terminate hans kontrakt, så att säga.
Ja.
Och att han försvinner från deras lönebudget också.
Kommer de att kunna ha kvar en sån ekelig favorit som Jared Stoll?
Det är frågan också, för att han är också en restricted free agent.
Ja.
Och ju är erkänt NHLs kanske bästa tekare, i alla fall en av de absolut bästa. Och ju har vunnit så mycket nu med LA Kings också. Så att, och hans värde lär ju stiga, för han har ju också en lön som i och för sig är ganska rimlig för honom. Men på en öppen marknad så kan han också kanske komma upp i närmare 4 miljoner eller ännu mer.
Ja. Och sen då är det bara en säsong till, sen blir det självaste Kopitar, unrestricted.
Ja.
Och han kanske inte kan få riktigt samma lön som Tails och Kane, men han kan ju få mycket mer än de 7 miljoner han har nu.
Ja, exakt. Han kan nog kliva över 10 miljoner alltså.
Ja, det kan.
Så att, ja, med tanke på att Kane och Tails ligger på 13 liksom. Ja det är intressanta situationer nu med tanke på att det är så många lag som ligger nära lönetagsgränsen där.
Ja, desto mer tragiskt är det att vi förlorade sajten CapGeek i veckan.
Ja, just det. Usch. Det var på allvar tragiskt.
Ja, det var det. Grundaren och den som... han var ansvarig nästan för allt på den. Jag kommer inte ihåg exakt vad han heter. Men han blev tydligen allvarligt sjuk. Den bara terminated.
Ja, exakt. Då är det ingen som kan driva han längre med samma skills och motivation.
Nej, precis. Tydligen. Han har unika kunskaper och framförallt tydligen ett unikt... kontaktnät som gjorde att han visste mer än alla andra.
Ja. Men otroligt bra den sagt, man kunde ju kolla upp i princip vad som helst i flera år framöver hur alla lag låg till. Man kunde räkna ut saker själv och man kunde skapa egna lagbyggen utifrån vad folk tjänade och skriva in deras potentiella lön längre fram och kunna räkna ut hur... Jag kan tänka mig att många general manager använder sig av den där sajten själva.
Ja, det
var så praktiskt. Ja.
Det hävdades ju att de gjorde det. Ja, så det var ju väldigt tråkigt. Man tänkte sig att han skulle kunna sälja den där sajten för hur mycket som helst. Men det har ju tydligen väldigt mycket med... Matthew West heter han. Mm. Mm. Hur man uttalar det. W-U-E-S-T. Just.
Ja, du ska inte fråga mig.
Nej, det ska jag
väl. Det blir ju stökigt.
Ja. Men... det är som sagt, det var tydligen, det handlade om honom. Det går inte att göra utan honom. Så att, vi får klara oss utan Cap-Gig. Och det har man förstått, det är stor sorg för många. Det är många som har gått in på den dagligen flera gånger om dagen.
Ja, jag har nog haft en nästan som startsida ibland också. Nu får man gå tillbaka till en sajt jag var inne på förut en del. NHL Numbers, men den är inte alls lika bra som Cap-Gig. Inte i närheten. Nej. Vi ska, innan vi avslutar, för nu börjar vi rinna iväg igen här. Ska vi ta upp lite grann om JVM i alla fall?
Ja, det kanske vi ska. Jag har inte sett så mycket, men jag såg hela semifinalen där med Sverige och Ryssland. Och jag blir inte förvånad över att det är sånt jävla skällande på svenskarna om att de var så dåliga. Så jag tyckte det var ryssarna som var riktigt, riktigt bra.
Ja, precis. Man har alltid lite sämre koll på ryssarna än på kanadensare och amerikanerna. Dels vi då som följer nordamerikansk hockey i allra högsta grad, men överlag så är det svårt att ta till sig den KHL och liksom, ryska juniorligor är inte något som streamas överallt. Så att man har ju dålig koll på det här laget.
De spelar väldigt bra laghockey, vuxenhockey. Till exempel så att jag tänkte på hur svårt de gjorde det för svenskarna överhuvudtaget att komma in i zonen. De spelar tajt och bra linje.
Exakt. Och det var väldigt svårt att även det som säger det, att komma in i zonen, men också att komma in på målet. Alltså, ja. Täckte skott och det var omöjligt nästan att få fatt i några returer. Det var imponerande, för det har man kanske ändå inte något man förknippar med rysk hockey. Just det här kollektiva försvarsspelet.
Ja, och ibland är det bara så. Någon är bättre. Jag menar, det handlar inte bara om att man inte gör tillräckligt mycket. Jag menar, hur mycket jag än anstränger mig så skulle jag inte kunna skriva lika bra som Ernest Hemingway. Det är som jag är bättre på det här. På det man gör.
Du hävdar det?
Ja.
Jo, men så är det. De var, och det vill jag säga också, det, som kanske många har varit inne på också, att Sverige hade ju faktiskt lite mer studs i den matchen de vann mot Ryssland i gruppspelet. Det var väl en match som Ryssland egentligen vann på poäng, men Sverige målmässigt, de hade ju tur med en puck som låg och dansade på mållinjen och den nästan var inne kanske till och med.
Så att, ja. Ja. Sen hade vi väl en årgång som inte det fanns så jättemycket förväntningar på eftersom
Nej.
Väldigt ung och många kommer att stå på tillväxt och kunna vara med nästa år igen.
Ja, så är det. Vi är mycket,
mycket i den där åldern.
Jag har ju hela första scenen med Nylander, Holmström och Oskar Lindblom, alla 96-or. Så ja. Är med nästa år också om nu Nylander släpps av Toronto.
Ja, det är ju det också. Som vi lärde oss av Burakovsky-affären här så är inte det säkert. Om Nylander är stor succé och viktig för Toronto kommer man ju inte att få åka till Finland och spela JVM.
Nej, det kommer inte gå. På något sätt. Nej.
Men, jag tror att Nylander kommer såklart att satsa på att spela i Toronto nästa år och kommer väl att få kontraktet och kommer förmodligen spela, men kommer han att bli en star?
Ja, det jag vill säga med Nylander, alltså, han var ju inte så imponerande i den där matchen mot Ryssland. Han körde ju fast precis som många andra i det där ryska försvarsspelet och tappade mycket puck och det blev mycket turnover, så han försökte ju, tycker jag i alla fall, inte minst i tredje perioden, men kom inte riktigt loss. Annars är jag ju imponerad av Nylander, alltså. Det är ju en puckskicklighet och en skridskåkning som är absoluta toppklass redan nu, tycker jag. Alltså, det är väldigt bra klass på hans spelsinne. Men, och det, har man det från grunden så har man ju väldigt goda förutsättningar i övrigt. Men sen är det att han väger lite lätt och han kanske tar lite dumma beslut ibland som han måste slippa till. Och jobbar ju inte hem stenhårt, det såg man ju. Jag har ju sett i alla matcher att han är en... Ja, det är ju ingen... Jag skrev faktiskt en artikel om Jack Eichel och Connor McDavid inför JVM till tidningen. Jag pratade faktiskt med Inge Hammarström som har varit NHL-scout i 25 år. Och som har full koll på de flesta av de där talangerna. Och han sa ju det att han ville ju jämföra med just Nylander när han pratade om Eichel och McDavid. Att Nylander har nästan lika bra spelsinne och liksom klubbteknik och hockeysens som Eichel och McDavid som är så enormt hypade. Men skillnaden är väl lite grann att dels har de ju kroppshyddan som Nylander saknar lite kanske. Och sen har de det här kompletta liksom, att de tänker på laget väldigt mycket, de jobbar hem stenhårt och de är förebilder på så många sätt och verkligen leder i alla både på och utanför isen, och just det kanske Nylander saknar lite grann, även om han har en hockeysens som är NHL-klass på redan nu, tycker jag. Men det blev en väldigt lång monolog här om Nylander, men jag tror definitivt att han har en fin NHL-karriär framför sig. Sen vet jag inte riktigt om han kommer gå in och...
Du får en monolog, Michael.
Ja. Ja,
men Jakob Delaros har imponerat, har jag förstått, tidigare under turneringen.
Ja, men det känns som att han kanske har en... Han är, det är ju en born leader lite grann. Han har ju verkligen den grejen. Sen har inte han alls riktigt samma skill som Nylander sitter på. Men absolut så kommer De La Rose kunna bli en bra, kanske top 6, om inte annat en bra tredje kedje spelare i NHL framöver, absolut. Jag har haft ganska kämpig debutsäsong i Hamilton Bulldogs i AHL, Montreals organisation. Inte riktigt fått att stämma än, men jag tror absolut att han är bästa 95-man vi har i Sverige i alla fall.
Så att, jag ser här på Twitter nu, det dök upp plötsligt, när du har frågat, snabb fråga innan vi spelar in ny NHL på, vem är NHLs största diva? Det har kommit ett sent svar här från Capri 4. Spontant känner jag Per Bjurman.
Nej, han säger så.
Jag kan bara hålla med. Helt riktigt.
Ja, nej, det där ska jag kliva in till ditt försvar. Och säga att, nej, det var inte bra. Jaromir Jagr är större diva.
Nej, jag tycker om diva. Det blir otroligt tråkigt om ingen är diva.
Nej, det blir ja, det är helt rätt. Ska vi säga, jag vet inte hur mycket du har sett av Kanada och USA till exempel, eller andra spelare?
Nej, jag har i princip bara sett på den här matchen igår, sen har jag bara sett lite highlights här.
En spelare som har stuckit ut för mig i övrigt, en kanadensare, det är ju Nick Petan som gjorde... Jag tror han gjorde hattrick faktiskt mot Slovakien. Nu är det ju Slovakien, inte allra svåraste motstånd. Men jag har inte exakt koll på poängligan, men jag kan tänka mig, jag tror att han ligger kanske topparna till och med. I alla fall med väldigt mycket i toppen. Nick Petan, en liten kille som kanske var en liten halvskräll att han kom med i JVM. Bara 1,75 lång. Påminner lite grann om min Tyler Johnson i Tampa Bay. Väldigt, väldigt spelskicklig. Lite Johnny Hockey-snubbe kanske som Gaudreau där. Så, fantastisk hockey. Så ett otroligt bra skott har han uppvisat i den här turneringen. Snabbt. Skott, draftade av Winnipeg. Det kan väl bli en perfekt förstärkning för dem. Överlag så har Winnipeg har ju väldigt bra spelare i den här turneringen. Nikolaj Ehlers har ju varit dominant för Danmark. Danmark har ju varit lite av ett sensationslag. De klarar ju sig från den här nedflyttningsmatchen. Före Schweiz som ju var mer hypat inför turneringen naturligtvis. Med Kevin Fiala till exempel.
Ja, väldigt kul med Danmark. De har ju, jag tror vi diskuterade det förut, att det är lite speciellt att Danmark har då 5-6 spelare här i NHL medan Norge bara har en. Och ändå så är det Norge som har varit mer framträdande av de lagen på internationella turneringar. Så det kanske håller på att svänga nu. Man har ju av det då fått intrycket att Danmark kanske har bättre spets och Norge bättre bredd. Men det här såg ju ut som att det var ett riktigt lag, eller hur?
Ja, precis.
Med stjärnor som gäller så.
Exakt, och han var ju inte helt ensam heller faktiskt, utan en sån som Oliver Björkstrand som är draftad av Columbus tror jag, också väldigt, väldigt bra. Då stack riktigt standout i den här turneringen, deras första kedja överlag där. Så att, men jag håller med lite grann, överlag så Danmark har ju klart bättre spets än Norge. Sen om man kollar på SHL till exempel så är det betydligt fler norrmän skulle jag tro än vad det är danskare. Så bredden är bra i Norge, men spetsen är ju riktigt, riktigt bra i Danmark faktiskt.
Ja, här har vi Jannik Hansen och Frank Nielsen och Bölker och Fredrik Andersen. Ja, det kanske finns en ljus framtid där för
Danmark.
Ja. Du har några, vad är vi, 46 va?
Ja, vi är inne på avsnitt 46. Och då ska vi, det är ett ganska bra hockeynummer faktiskt. Jag vet inte om du, jag tror några lyssnare kan lista ut en riktigt bra nummer 46 på uppstutt. Jag vet inte om du klarar av det här så här efter en timme och 13 minuters tjötande här.
Nej, det kommer jag göra inte. Nej.
David Krejci.
Ja.
I Boston. Det är bättre än vad du trodde som 46 kanske. Men nu är vi uppe i de här tuffa numren. Ja.
Jag var inne och tittade på din sajt där du hittar alla nummer. Så att jag är inte så imponerad längre.
Nej, okay.
Det var ganska enkelt att hitta.
Ja, nej. Jared Spurgeon har nummer 46 i Minnesota. Helt okej. Roman Polak i Toronto. En kille vi har fått lära känna i Winter Classic-serien är Michael Latta i Washington. Patrick Wierkosz, eller Wierkosz, otroligt svåruttalat namn i Ottawa, en offensiv back där. Sen så ska vi inte. Niklas Jensen, dansk, Vancouver.
Men det är ju Krejci som är överlägsen.
Han är överlägsen och han är nog överlägsen i historien också. Han får konkurrens här på en annan sajt jag är inne på när de listar de bästa 46:orna genom tiderna. Av Andrei Kostitsin.
Ja.
Men då håller vi Krejci högre.
Ja, det gör vi.
Det är ingen snack. Andrei Kostitsin som för övrigt spelar i Sochi, HC Sochi nu för tiden. Ja, där har du varit.
Där har jag varit, ja.
Ja, precis. Ja. Ja, men ska vi tacka för oss och hörande nästa vecka?
Ja, jag hoppas att det blåser lite mindre här då.
Ja, just det. Ja, jag hoppas att ni har hållit ut och lyssnat på oss hela vägen hit. Så kan vi önska er en fantastiskt trevlig vecka. Så på ni har det så fantastiskt bra. Kul att ni hör av er på Twitter med förslag och på ämnen och på vilka som är den största diven och så vidare. Det är kul.
Tack och bock.
Tack och bock. Hej.
Hej. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game.